Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Nej, men jag vet ju inte någonting mer än att jag måste hit.
Hur menar du?
Alltså, jag är inte tvingad, men jag tänker att jag måste göra det för att komma ur den här jävla mardrömmen. Alltså, hela den här jävla skiten, hela fan.
Ja, alltså jag ser ju din förtvivlan och jag tror jag kan förstå. Försök bara andas. Andas när det blir så här jävligt. Andas lugnt.
Det här är en dramatiserad terapi som är inspirerad av autentiska fall. För att inte klienten ska gå att identifiera är olika platser, namn och vissa skeenden ändrade. Klientens röst är en skådespelares. Psykologen är Olof Risberg som har arbetat med våld och utsatthet bland barn och unga i 30 år. Det här är första delen om Simon.
Jag blev kontaktad av socialtjänsten i Södertälje som undrade om jag kunde ta ett ärende akut. Och tyvärr så handlar det om ytterligare ett fall av dödligt våld mot en kvinna. Dessa avskyvärda brott får alldeles för lite uppmärksamhet och det stör mig. Socialtjänsten hade ändå tagit hand om en 16-årig pojke vars mamma hade blivit dödad i sin bostad i Södertälje. Pojkens pappa satt nu häktad med restriktioner, skäligen misstänkt för mordet. Simon placerades först i ett jourhem som ofta sker i akuta lägen. Jag träffade honom första gången en vecka efter mordet och han var självklart i chock. SOS undersökte om det fanns någon i pojkens släkt som Simon kunde bo hos, men av olika anledningar så fanns ingen sån lösning. Så efter en månad placerades han långsiktigt i ett familjehem i Eskilstuna hos en ensamstående kvinna som heter Petra. Simon började i en ny skola. Ingen i Eskilstuna förutom Petra kände till omständigheterna. Den första tiden, under den akuta chockfasen, så handlade mitt arbete om att lyssna, stötta och vara närvarande. När vi nu dyker in i det terapeutiska arbetet med Simon har det gått 6 månader. Rättegången mot pappan är över och han har blivit dömd i tingsrätten till 14 års fängelse för mord. Han nekar till allt. Och Simon är förvirrad. Han vill ju tro på sin pappa. Simon får raseriutbrott när han tänker att pappan är oskyldigt dömd. Men han är inte säker. Det kan ju vara pappan som har gjort det. Och när han tänker så, då blir han förtvivlad och får panikångestattacker. När du möter Simon har han delvis kommit ut ur det akuta tillståndet som både var paralyserande och förvirrande. Han går i skolan och lär sakta men säkert känna Petra i familjehemmet. Simon tycker det är jobbigt att prata med SOS. Han vill absolut inte gå till BUP. Det har alltså gått ett halvår sedan mordet och Simon och jag träffas varannan vecka. Den akuta chocken har övergått i en fas som präglas av känslan av förlust, sorg, ilska, förvirring och ältande. Men också en vilja att förstå. Pappan heter Göran och sedan dag 1 på häktet så har han velat träffa Simon. Tills helt nyligen har Simon vägrat. Men förra veckan besökte han Göran på häktet. Och nu är jag spänd på att höra hur det gick. Det här är pojkmottagningen. Välkommen Simon.
Ja, hej.
Du, hur mår du idag?
Jag mår skit.
Okej. Okay. Hur då skit?
Mm, det är svart bara. Så det ser jävla jobbigt att jag inte vet vad det är som har hänt.
Nej, jag fattar. Och nu är Göran dömd.
Vad fan, han nekar ju. Han säger att han inte har gjort det. Okej.
Nej. Nej, jag vet. Och du träffar Göran i häktet i onsdags.
Mm.
Orkar du berätta hur det var?
Men det var vidrigt. Helt jävla vidrigt.
Mm.
Man får gå in genom en så här säkerhetskontroll. Som på en flygplats. Sen får man låsa in mobilen i ett plåtskåp och lägga nycklar och plånbok i skåpet. Och jag fick inte ha på mig bältet. Förstår du varför?
Ja, jo. Jag
för att han inte ska kunna hänga sig.
Nej. Men det där är ju en rutin de har på häktet och... Det är kanske så du ska tänka. Det är en rutin, det här med bältet.
Ja. Sen är det en vakt som tar mig till ett rum. Sen sitter man där och väntar. Ja, tills pappa kommer.
Mm.
Alltså, vi fick aldrig vara ensamma. Det var skitjobbigt.
Mm.
Pappa... satt där och grät. Han ville ge mig en kram.
Mm.
Och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag sa nej, jag vill inte ha någon jävla kram.
Nej. Jag fattar. Du, hur länge träffades ni?
Kanske en halvtimme typ.
Orkar du berätta mer?
Han sa att jag inte ska tro på vad folk säger. Han säger att han är oskyldig. Att han ska se till så att han kommer ut snart.
Ja. Och vad tänker du om det?
Jag vet fan inte. Det är ju min farsa.
Ja, det är din farsa. Vad sa du till honom?
Jag kommer inte ihåg. Jag satt mest tyst. Det var asjobbigt.
Mm.
Och nu sitter han där. Han har aldrig gjort något skumt.
Nej.
Alltså han jobbade på Scania som maskintekniker, fattar du?
Mm.
Helt jävla Svensson. Bra lön. Typ 50 lax i månaden. Och nu sitter han där i fula kläder. Han hade en massa kriminella.
Mm.
Min pappa. Det är så jävla sjukt.
Ja. Jag förstår det. Alltså häktet är ju en hemsk miljö. Och jag menar, du har ju aldrig varit i närheten av att vara i en sån här situation. Jag tycker inte det är så konstigt att du får panik, att det här är outhärdligt för dig. Men vad sa han mer?
Ja, han sa sådär som vuxna säger. Ja, vad du har vuxit.
Ja. Alltså det händer ju mycket på bara några månader.
Vadå bara några månader? Det känns fan som flera år.
Ja, alltså förlåt, det var inte så jag menar.
Han var också förändrad. Han såg för jävligt ut.
Mm.
Hade sådana där fula joggingbyxor. Och en t-shirt där det står sådana här KVV. Fucking kriminalvårdsverket. Han har säkert gått ner typ 15 kilo också.
Mm. Alltså Simon, jag förstår att det måste vara jobbigt att se.
Ja. Han. Han var helt knäckt. Oskyldigt dömd. Han sa att han ska överklaga till hovrätten.
Okej.
Okay. Att han aldrig skulle kunna ha ihjäl någon. särskilt inte mamma. Att han var livrädd för att förlora mig. Han kommer rustna bort i häktet om man ska sitta kvar där tills de tar upp det i hovrätten.
Mm. Du följde Petra med dig?
Ja. Men hon fick vänta utanför.
Mm. Du Simon, har du läst domen från tingsrätten?
Nej, SOS frågade om jag ville läsa. Men jag tror fan inte jag pallar det.
Okej.
Okay. Det är helt overkligt. Jag vet fan vad jag ska göra.
Det är ingen överdrift att säga att Simon har ett helvete. Förutom att han förlorat sin mamma på ett brutalt sätt är pappan dömd för mordet. Och Göran, alltså pappan, säger att han är oskyldig. Inget barn ska behöva uppleva sånt här. Simon känner att ingenting kan lindra hans smärta. Det är tydligt att terapin är viktig, för han behöver verkligen bena ut alla känslor av sorg, besvikelse, ilska och vanmakt. Kris är ett tillstånd då vi pendlar mellan olika känslolägen. Det går upp och ner och det är tröttsamt. Och Simon är ambivalent. Han kan inte sortera. Han får inte ihop dramat som är en före detta familj med hyfsat fungerande föräldrar och sin nuvarande situation där allt har gått åt helvete. Han har slagits till marken. Ja, jag tänker att ju mer konkreta vi kan vara desto bättre. Minnen, händelser och känslor måste kläs i ord.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du Simon, din mammas begravning, vi har inte pratat om den. Orkar du berätta?
Fan. Jag minns knappt.
Var det mycket folk?
En del. Jag satt i första bänkraden. Kistan var bara några meter framför mig.
Mm.
Det var fullt med blommor. Och den här prästen, han sa saker. Han sa saker om mamma som jag inte fattade att han kunde veta. Man måste ha liksom berättat för honom.
Ja. Minns du något speciellt som prästen sa?
Han visste att mamma var lärare.
Mm.
Han sa att hon var snäll, rolig, hjälpsam.
Mm.
Jag har flera elever på begravningen. De grät mer än jag.
Okej.
Fan, vad jag hatade dem alltså. Liksom håll käften. Det är min morsa liksom.
Ja. Det är mänskligt att du känner så.
Det var en sak som störde mig med den där prästen.
Jaha.
Han sa att mamma rycktes bort.
Okej.
Okay. Hon rycktes inte bort, hon blev dödad.
Mm. Ja, det är sant. Du, vem satt bredvid dig i kyrkan?
Farfar.
Och vad var 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 mormor någonstans?
Det var så jävla hemskt. Hon satt i rullstol i gången. Hon satt och tittade på kistan, men jag tror inte hon fattade att hennes barn låg där.
Mm.
Jag tänkte att det var bra att hon var senil liksom, så att hon slapp fatta.
Mm. Du, var någon annan med på begravningen som du minns?
Alltså, vi är ingen stor släkt. Det var farfar och mormor och Pierre.
Pierre, vem är det?
Han är en arbetskompis till mamma.
Mm.
Pappa fick inte komma.
Nej.
Han satt inlåst. Men det var en massa kompisar till mamma där.
Okej.
Okay. Jag känner inte igen alla, men jag känner igen några.
Mm.
De kom fram till mig och kramade mig. Klappade min kind.
Mm.
Alla grät, det var skitjobbigt.
Ja, jag förstår det. Var det någon sån där samling efteråt?
Ja. Den där kompisen höll tal om mamma.
Ja. Kommer du ihåg någonting av vad de sa?
Alltså, jag kände ju ingenting.
Nej.
Jag var helt utzoomad.
Ja.
Alltså, så att jag inte var där. Jag hörde inte vad de sa.
Nej.
Jag tänkte bara på att pappa inte fick komma och få mamma i kistan.
Mm.
Har du Spotify?
Ja, det har jag.
Har du sagt att du spelar gitarr?
Nej. Vad bra, vad roligt. Vad gillar du för musik?
Nej, men allt möjligt.
Du, om du vill så kan vi lyssna på någon låt som du gillar.
Nej, jag orkar inte, men sätt på något du.
Okej.
Okay. Något lugnt. Jag behöver tänka.
Okej. Okay.
Vad är det här?
Nej, men det är Keith Jarrett, en amerikansk pianist.
Det låter soft.
Ja. Du spelar gitarr. Spelar du elgitarr eller akustisk?
Nej, både och. Det var faktiskt mormor som gav mig min första gitarr när jag var typ 10.
Kul.
Ja.
Du berättar om mormor. Vad heter hon?
Hon heter Berit. Berit Eriksson.
Ja. Och nu är hon dement. Hur länge har hon varit det?
Nej, men bara i några år tror jag. Men nu är det typ fritt fall. Det har gått så jävla fort.
Mm.
Det är sjukt. Hon bara sitter i ett dagrum och yrar liksom. Men det är knappt ens det. Hon är mest tyst. Sitter och tittar på tv.
Mm.
Ofta känner hon inte ens igen mig. Men hon känner inte igen mamma heller.
Nej.
Alltså, jag undrar vad fan det är som händer i hjärnan egentligen.
Mm.
Det är fett obehagligt.
Mm.
Jag vill inte åka dit, men ibland så ringer jag till avdelningen. Och då får jag prata med henne.
Mm.
Det är så jävla fakt. Sist sa hon liksom att hon var i Spanien och att hon hade spöet en servitris.
Okej. Okay. Hur var er relation innan hon blev dement? Och sen undrar jag också, din morfar, är han död?
Jag har aldrig haft någon morfar. Han stack nu när man var nyfödd. Jag har sagt i typ USA. Mormor har alltid varit själv. Ja, när jag var liten så hyrde hon en stuga nära en sjö. Hon hyrde den. Alla andra där ägde sina hus, men mormor hyrde.
Mm.
Så Och sen hade hon alltid skitbilar som knappt gick. Åkte dit några veckor varje sommar och ja, det var fint.
Du, var var det någonstans?
Några mil från Södertälje. Mot Gnesta typ.
Det låter ju väldigt fint.
Ja. Mormor var en sån som gjorde allt själv. Hon bakade, städade, lagade mat.
Mm.
Ibland tog hon med sig mattor till badplatsen och började tvätta dem där. Folk sa åt henne att inte göra det, men det skete hon i. Stockholmare, det kallade hon alla som badade. För att jag tror de flesta var därifrån.
Alltså mormor verkar ju vara en fin och stark person.
Mm. Ja, det var hon. Hon hade massa projekt.
Okej.
Okay. Den där trädgården var fan som en park med blommor och buskar. Och visst är det skevt, hon. Hon ägde ju för fan inte ens det där huset.
Nej.
Och hon brukade läsa väldigt mycket också.
Okej.
Okay. Köpte alltid sådana där Kalle Anka pockets till mig.
Vad fint. Och där var du några veckor varje sommar.
Ja. Hon köpte faktiskt en liten båt till mig med en så här gammal liten motor.
Okej.
Okay. Och jag och en annan kille brukade köra runt i viken. Vi gjorde det som en så här slags surf typ. En okay. vanlig träskiva som vi fäste i ett rep till båten och sen körde vi liksom.
Vem var han?
Han heter Filip.
Okej.
Okay. En riktig brat. Skulle sätta hans hus. De hade en stor värstingbåt. Men Filip fick aldrig köra den själv. Men min fick han köra.
Okej.
Okay. Han bodde i Stockholm så vi sågs bara på somrarna. De hade en så här gigantisk sjötomt, men det var som att man inte var riktigt välkommen dit, så Filip hängde mest hos oss.
Mm.
Han kom nästan alltid när vi skulle äta. Och mormor frågade om han ville ha. Han vräkte alltid i sig mormors mat. Mm. Det är köttbullar, makaroner, falukorv och stekt potatis. Fiskpinnar i korvbröd, det var mormors specialitet. En fiskpinne i ett korvbröd med massor av majonnäs. Vad skott. Fan vad jag babblar.
Ja. Ja, fan vad du babblar. Och vet du, jag tycker det är fint. Jag tycker det är bra. Du pratar om fina minnen. Där på landet, var aldrig dina föräldrar med?
Jo, ibland. Men inte så jag kommer ihåg det.
Nej.
Jag minns det som att det var jag, mormor och Filip.
Ja. Du, Filip, var han på begravningen?
Nej. Han bor i England någonstans. Jag tror han går på en sån där internatskola.
Mm.
Med ingen kontakt längre. Jag undrar hur han har det.
Ja. Så Filip vet inte vad som har hänt?
Nej.
Nej.
Nej, jag vet inte.
Du, Simon, hur känns det nu då att berätta om mormor och dina minnen från somrarna med henne och Filip?
Jag vet inte, det känns väl. Känns väl bra. Men det är sorgligt också.
Vad är det som är sorgligt, menar du?
Jag tycker det känns som ett annat liv.
Simon vet inte vad han ska tro, tänka eller ens känna. Det är sunt att han inte håller igen hos mig. Han behöver få ur sig sin förtvivlan. Om man har varit med om något svårt, dramatiskt, traumatiskt, så är det bra med ett safe place där man kan uttrycka sig, bli lyssnad på, sortera och även spåra ur, bryta ihop, men i trygghet. utan att det värderas eller får några som helst konsekvenser. För att lyssnaren ska förstå kontexten runt Simon så var situationen så här. Simons biologiska familj var inte känd av socialtjänsten sedan tidigare. De bodde i ett medelklassområde i Södertälje. Båda föräldrarna hade bra jobb. Mamma Ebba var mellanstadlärare och pappa Göran maskiningenjör på Scania. För 2 år sedan begärde Ebba skilsmässa. Simon hade nära kontakt med sin mormor under hela sin barndom. Men nu är hon dement och bor på ett sjukhem. Simons farfar har varit närvarande hela Simons liv och farmodern är död. Simons farfar tar Göran i försvar och han är övertygad om att Göran är oskyldig. Det var bland annat hans attityd som gjorde att Simon inte blev placerad hos honom av SOS.
Du Simon, när träffade du farfar senast?
Vi träffades förra veckan.
Okej. Okay.
Ja, det blev inget bra.
Nej.
Jag tål inte att han säger skit om mamma. Jag flippade.
Vadå säger skit om mamma? Hur då?
Farfar säger att hon hackade på pappa. Att hon aldrig lät han vara i fred. Att hon var tjatig.
Mm. Farfar tror ju inte att det är Göran som har gjort det här.
Nej. Nej, det gör han inte. Han säger att pappa är oskyldigt dömd. Och vet du, jag kan fatta att han vägrar ta in där.
Mm.
Det är hans enda barn. Och dessutom min pappa som nu sitter för mord.
Mm. Och så låter det lite grann som att han skyller på Ebba för att hon var tjatig. Att det var hennes...
Men hur fan ska jag veta? Jag får fan panik.
Mm. Jag fattar det. Ta det lugnt, Simon. Och jag fattar att det är ont. Hur kommer du hem idag?
Ja, Petra sitter på fiket. Där nere vid tunnelbanan. Och sen ska vi käka, tror jag.
Mm.
Tåget går vid 3.
Mm-hmm.
Alltså det stör mig att du säger hem. Mitt hem ligger fortfarande i Södertälje, okej?
Okay? Mm. Okej. Okay. Jag menar hem till Petra. Du, hur går det att bo där tycker du?
Ja, men hon är väl bra. Liksom hon försöker.
Mm.
Hon är snäll och lämnar mig i fred. Men jag tror hon är orolig för mig när jag träffat dig.
Hur tänker du?
Ja, men några gånger har jag varit knäckt efter... våra möten och jag har väl skrikit åt henne och bara gå och låta mig vara.
Mm. Så ibland så mår du dåligt efter våra möten här?
Ja, kanske det.
Ja.
Vi pratar ju om det här jävla mörkret, du och jag.
Mm. Ja, vi gör det. Och vet du Simon, du har aldrig ställt in något av våra möten.
Nej, men jag vet ju inte någonting mer än att jag måste hit.
Hur menar du?
Alltså jag är inte tvingad, men jag tänker att jag måste göra det för att komma ur den här jävla mardrömmen. Alltså hela den här jävla skiten, hela fan.
Ja.
Helvete.
Alltså jag ser ju din förtvivlan och jag tror jag kan förstå. Försök bara andas. Andas när det blir så här jävligt. Andas lugnt. Du Simon, det är en sak jag funderar på. Flera gånger under vårt arbete så har du sagt hur vidrigt det är att inte veta. Och därför kan det ibland vara bra att någon kan svara på dina frågor. Och det skulle faktiskt kunna vara jag. Men i så fall så måste jag läsa domen.
Okej. Okay. Jag vet ju som sagt inte om jag pallar läsa den.
Nej. Alltså det kan ju vara så också att det som står i domen inte stämmer. Men min erfarenhet är att det kan vara skönt för någon som är drabbad att förstå lite mer kring vad som händer. Så jag undrar, vad tror du vore klokt? Är det okej att jag läser domen?
Ja visst, gör det. Men om jag vill få veta något så måste du vara rädd om mig.
Vad menar du med det? Att jag ska vara rädd om dig?
Jag har ju googlat på vad som kan stå i domar.
Mm.
Och det står ju alltid en massa äckliga jävla detaljer liksom. Jag vill. Eller jag orkar kanske inte.
Nej. Nej, jag förstår. Och vi tar det lugnt. Och ja, jag ska ta hand om dig.
Ja, bra. Visste du att mamma dog för 184 dagar sedan idag?
Mm.
Hur lång tid är det kvar?
Alltså, vi kan sitta ett tag till, men vill du avsluta för idag?
Ja, jag tror jag vill det. Är det okej?
Okay? Simon, det är helt okej. Okay. Och vi ses om 2 veckor. Jag kommer att läsa domen tills dess. Och om du då har frågor så ska jag svara. Om du inte har frågor så är det också okej. Okay. Var rädd om dig.
Mm, bra.
Dödligt våld mot kvinnor utgör den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Forskning visar att det största bakomliggande motivet till dödligt partnervåld mot kvinnor är mannens behov av kontroll över kvinnan. Ofta begås brotten i samband med separation eller med svartsjuka som motiv. Simons känslor är i kaos. Nu ligger fokus på hans bearbetning av det som hänt, att han har förlorat sin mamma på ett brutalt sätt. Men inte bara det. Hur ska Simon hantera det faktum att pappa Göran är dömd för mordet på mamma Ebba? Hur ska han tänka kring att Göran nekar? Och Görans önskan om kontakt med Simon, hur ska han förhålla sig till den? Det är mödosamt att vara en del av en process som egentligen bara gör ont och där jag inte kan göra något för att väsentligt lindra förtvivlan. Borde jag träffa Simon oftare? Men han går i årskurs 9 och i dagens skola ska barn och ungdomar uppfylla en mängd krav för att få betyg. Simon är ambitiös. Om han kom varje vecka skulle det gå ut över hans skolgång. Dessutom har jag förstått att våra samtal är jobbiga för honom och ibland kan det vara klokt att glesa ut kontakten. Det kan vara viktigt för klienten att få vila. Det finns ett fint engelskt uttryck, to get it off your chest. Och det är det som traumafokuserad psykoterapi handlar om i grunden. Det är intressant och vanligt förekommande att den som verkligen har det svårt kan plötsligt prata om något helt annat. Och en del terapeuter är, som jag ser det, inte lyhörda för behovet att vila, hämta andan. Det är mitt jobb att följa Simon, inte leda honom. Och i vårt rum är det okej att vara helt äkta. Att läsa en dom är för mig ett hjälpmedel. Den sammanfattar bakgrunden och innehåller det rekvisit som ligger till grund för domen. Jag frågar alltid om det är okej för min klient att jag läser. Och det har faktiskt aldrig hänt att någon sagt nej. Jag hoppas att domen ska göra det lättare för mig att svara på Simons frågor. Men vi får ta det varsamt. Tack för att du lyssnar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.